Då vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till den här påskdagsgudstjänsten. Han är uppstånden. Amen. Ja, han är sannoliken uppstånden. Fantastiskt, eller hur? Att få börja så. Att påminnas om att Jesus Kristus är uppstånden. Jag glömde ju att presentera mig själv. Kristina Kempe heter jag. Och Frans Kempe, min man, kommer att predika idag. Men vi tar och läser Guds ord tillsammans. Ni får gärna följa med i texten på väggen. Och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 20, verserna 1-18. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax därefter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men det låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först ut i graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: varför gråter du? Kvinna, hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sade till henne: Maria. Hon vände sig om och sade till honom: Rabboni. Det betyder mästare och är hebreiska och betyder mästare. Jesus sade: rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Vi ber för den här gudstjänsten. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är uppstånden. Tackar dig för att vi får fira där den här dagen. Att vi får påminnas om det stora som du gjorde för vår skull. Den kärleksbetygelsen som du visade hela mänskligheten. Hela skapelsen. Vi tackar dig för det, Gud. Och vi vill lägga den här gudstjänsten i dina händer. Be att du ska komma och möta med oss var och en. Fylla oss med din heliga ande och kraft. Och ja, tackar dig för att du har någonting till var och en av oss idag. Att du har något viktigt att säga. Vi ber att vi får sitta med öppna hjärtan och ta emot det som du har för oss den här dagen. Amen.
Så, jättekul. Frans Kempe heter jag. Om ni som inte känner mig, tänker vi ska börja med att be och tacka Gud för idag. Innan vi fortsätter. Så tack, Herre, för att vi får samlas här idag, Herre. Tack för din uppståndelse, Herre, att du dog på ditt kors för våran skull. Och att vi kan få leva uppståndelsen, Herre. Vi vill inte leva i mörkret längre, vi kan leva i ljuset. Det ljuset du ger oss. Tack Herre för det. Amen. Vi kommer att ha lite en PowerPoint här, lite bilder. Och vi kommer att utgå från Johannes 20, det Kristina läste alldeles nyss. Men det är något speciellt. Vi har haft här just Getsemane stund här i kyrkan. Vi har haft långfredagsgudstjänst och nu påskdagsgudstjänst. Men alltså får vi vara med en resa. Hur Jesus först hade firat nattvarden med sina lärjungar. Han blev förrådd. Han blev korsfäst och dödad. Och sen, här vi nu, när några kvinnor är på väg mot graven. Så. Och det här är ju tidigt på påskdagen, kan man säga. Och när man läser Bibeln får man inse att det finns olika perspektiv. Johannes, han har en viss perspektiv. Det är en slags ögonvittnesskildring från två personer egentligen. Det är för Johannes själv och sen för Maria Magdalena. Och han har inte med alla detaljer kring de här olika, vad som händer. Vilka som var med till korset och vilka som var där. Men då får man läsa de andra evangelierna för att få annorlunda perspektiv. Om man vill ha detaljer så är Lukas en väldigt bra bok att läsa. Han ger väldigt mycket mer detaljer. Och i Lukas 23:55 så står det att det var ett gäng kvinnor från Galileen som var med och stödde Jesus under hans resa. De ekonomiskt understöd och de hjälpte honom på olika sätt. Och de här kvinnorna var med på korset, såg hur han blev korsfäst, var också med när han skulle fick veta var hans grav låg. Och de hade sabbat. Så de väntade på att sabbaten skulle vara klar tills de skulle gå och smörja honom. Låter bjudet bra? Eller eko? Ja, bra. Så. Och vilka då kvinnor som kom till graven kan man fråga. Vi kan ta nästa bild. De kom ju för att förbereda Jesus för sista vilan. Ni kan ju tänka er att från långfredagen har sett Jesus dö och att han blir begraven i en liten grav. Den dagen, igår, tänk deras känslor, tänk deras vad de gick igenom, turbulensen på lärjungarnas och kvinnornas insida. De förstod inte alls. Så kan det vara i vårt liv också, att saker händer och vi förstår inte allt vad som händer runt omkring. Och vi lever i ett slags limbo, ja, men vet inte vad vi ska göra. Men om kvinnorna i alla fall bestämmer sig för vi ska ta tur med den situationen och vi ska smörja Jesus för hans sista vila. Och om man läser i olika evangelierna kan man se lite olika bilder. I Matteus står det så här, att Maria Magdalena och den andra Maria var med till graven. Om man sen läser Markus så står det så här, det är Maria Magdalena, Maria Jakobs mor och Salome som var med till graven. Om man läser Lukas så står det kvinnorna från Galileen, Maria Magdalena, Maria Jakobs mor, Johanna och andra. Och sen kommer man till Johannes och där står det bara att Maria Magdalena var med. Man kan undra, är det någon motsägning det här? Men det är olika perspektiv som har läggt fram. Och vi ska väl följa egentligen vittnesbörden från Maria Magdalena. Vad hon fick vara med om vid graven. Johannes evangelium är det sista evangeliet som skrevs. Och det har ett unikt perspektiv. För Johannes hade ju tillgång till de andra evangelierna. Och han skrev i sitt eget perspektiv. Vad han var med om. Han la till vissa delar och vissa delar struntade han helt i, för det fanns redan. Så man får se det egentligen Johannes, hans och Marias perspektiv. Vi kan ta nästa bild. De var på väg till graven. Hur skulle de öppna graven? Ibland är det så att vi befinner oss i situationer där vi inte vet vad man ska göra. Man får ta ett steg i taget. De var på väg till graven. De visste inte vad som väntade. Så kan det vara för oss också. Vi får just ett tag i taget och får tag steg i tro. Vi vet inte vad som ligger framför, men vi vet att vi går mot någonting. Och det är inte säkert allt vi vet att vi går mot någonting. Men vi tar ett, försöker överleva ett steg i taget. Vi kan ta nästa bild. När de kom fram så upptäckte de att graven var tom. Johannes säger att de upptäckte det, sen gick de tillbaka och berättade för lärjungarna. I de andra evangelierna får en annan bild på det här. Det var att en ängel hade kommit ner, tagit bort stenen och satt sig på den. Och att vakterna som var där vaktade, de föll ner och skakade av skräck. Och kvinnorna som kom till graven fick vara de första som fick se det här. De fick se ängeln som satt på stenen. Fick se någon som talade till dem, berättade för dem vad Jesus var med om, vad som hade hänt. Och det står i Markus att de var rädda. Och det kanske är så för oss också, att vi blir rädda ibland. Och ni kan tänka själva, plötsligt händer någonting som ni egentligen borde veta om, men plötsligt så är det bara, kommer en ängel och sliter bort stenen, sätter sig på den och man står där och ser gapar. Och vakterna ligger som förlamade, sen springer de därifrån. Vi kan gå nästa bild. Ängeln som de träffar. Det är två änglar de träffar. Vissa evangelier bara pratar om en ängel, som pratar oftast den som kanske pratar av dem. Att det var en ängel som pratar, men de träffade två änglar. Och han säger så här i Lukas, som någonting så underbart. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa det till er, medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer, korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Rädslan vänds till kanske nyfikenhet. Och ängeln får påminna dem vad Jesus har sagt. Och så är det också så i våra liv att det kan hända saker och Gud behöver påminna oss om vem han är. Vad han har gjort för oss. Hans löften. Det han står för. Och när han får påminna oss om, så verkar inte situationen lika jobbig längre. Tänk deras, kommer mot graven, vet inte vad hon ska förvänta sig. Sorg, ja, alla känslor som går i ett. Sen plötsligt möter de ängeln som får berätta att han lever, han har uppstått. Kom ihåg vad han har sagt. Han har lovat att vara med er, trots detta. Och det är så också med våra liv att Gud vill uppenbara sig för oss själva här inne som uppstånden. Med kraft. Han vill vara hjälpa oss i vår vardag, i varenda situation. Om det är jobbigt, slitigt, så vill han bara finnas där för oss. Var vi än befinner oss i. Och han vill om igen påminna sig vad han har gjort för oss. Och idag får vi verkligen göra det. Vi får påminna oss vad Jesus har gjort för oss. Att han uppstått från döda. Att vi har ett evigt liv tillsammans med honom. I evighet. Livet kommer inte sluta om vi dör, men det finns en fortsättning tillsammans med honom. Och han har lovat att vara med oss tills den dag vi får flytta hem. Vi kan ta nästa bild. Här tar vi en vid berättelsen om i Johannes. När kvinnorna skyndar sig tillbaka. Det står ju också i Markus att vissa är rädda och vill inte berätta någonting. Men några sprang i alla fall tillbaka. Och när de kom tillbaka till lärjungarna så ville inte de tro. De är männen. Kvinnorna hade varit med om någonting underbart. Få se en ängel, få se att ja, men han är faktiskt uppstånden. Och männen, nej, vi tror inte på er. Vid den här tiden så räknas inte kvinnor som ett tillfälligt vittne. Det var en slags, i rättsprocess kunde de inte stå och vittna. Och ibland är det så också, om man säger så, att när vi pratar med människor runt omkring oss och får berätta om vem Jesus är, det är inte allt de tror. Om man säger så att i evangelierna så står att Petrus, han gick i alla fall tillbaka. Och sen kommer Johannes igen säger att jag gick också tillbaka. Och jag sprang tillbaka och jag var snabbare än Petrus. Bara en liten poäng så här. För ibland är det så att när vi berättar om någon, om Jesus, vad han har varit med oss. Alla kanske inte tror. Men två kanske tror. En person kanske tror. Sen vet jag inte vad som händer sen i framtiden. Det visar sig att alla de här lärjungarna fick verkligen uppleva Jesus som uppstånden. Och föra budskapet framåt. Så det är samma sak när vi har vår familj, våra vänner. De vi ber för, de vi berättar för. Och vill att de ska upptäcka vem Jesus är. Det kanske är olika stadier. Vissa kanske bara tar emot budskapet direkt med som barn. Men vissa behöver längre tid. Men vi ska inte vara oroliga. Fortsätta be, stå ut. Det finns olika platser och tillfällen i livet. Och vi litar på att Gud har dem i sin hand. Vi går till nästa bild. Här, i alla fall Maria Magdalena, han berättar för Simon och den andra lärjungen som Jesus älskade, vilket Johannes. Han säger så här. Maria säger så. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var han lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då till graven. De sprang båda två, men andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Här kommer vi också till Marias perspektiv. Hon förstod inte det här. Hennes känslor att någon har tagit bort Jesus. Jag vet inte var han är. Den här desperationen sa till Petrus som var ledaren för gruppen. Jag vet inte var han är. Var är han? Hjälp mig. Och Petrus sprang dit, även Johannes. Och man kan säga att det finns en liten tävlingsinstinkt i Johannes att han kom först. Det som är spännande med evangeliet är att de här små detaljerna finns med. Som att det har Johannes kommit ihåg i 50 år senare, 40 år senare när han skriver det här, att han var före Petrus. Och han måste ha med det också. Det är en liten så här rolig grej. Vi fortsätter sen. Simon Petrus kom strax därefter och han gick in i graven. Han såg bindeln ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men det låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad för ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som kommit först i graven. Och han såg och trodde. Ännu hade han nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Här möts de av en bild. Att man ser bindarna ihop rullade, ligga där. Petrus, som kanske var modigare, han gick in först. Johannes väntade, han kom in efteråt. Och så är det ibland också för oss att vi behöver någon som kanske går före oss. När vi vågar gå in, precis som Johannes. Och det som är speciellt också är att Johannes, när han kom in, så han såg och han trodde. Petrus och de andra förstod inte alltihop. Men Johannes tog till sitt hjärta. Amen, jag tror. Han förstod det var att Gud inte fanns här längre. Och det som hans vittnesbörd. För då verkligen, men då förstod han att Jesus var en uppstående. I det ögonblicket när vi ser dem ligga där. Och ibland är det så för oss att en del människor kan läsa och kan förstå saker på ett sätt. Men Peters och andra måste kanske få se det på ett konkret sätt. Vi är olika. Men Johannes, han fick se det och han trodde. Maria, vi kan ta nästa bild direkt. Maria, hon var fortfarande desperat och visste inte vad som hände och grät säkert väldigt mycket. Och det står att hon stod och grät utanför graven. Och efter att lärjungarna hade rest var hon fortfarande kvar. Hon lutades in där och fick se två änglar, vita kläder, sitta vid Jesus kropp och legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och det sa till henne: varför gråter du? Det har flyttat bort min herre. Jag vet inte var det har lagt honom. Ibland hjälper oss Gud oss utan vi vet om det. Vi förstår inte det själva. Och i den här stunden så är det inte säkert hon förstod att det var änglar hon hade träffat. Kanske först efteråt. Men hon ropar ut sin desperation till Gud. Och man kan säga att de fanns där och tröstade henne mitt i alltihop. Och det är så att Gud finns med i våra funderingar, våra livsöden, där vi är just nu. Och det är inte alltid vi ser hans fingerverk på det sätt han är med oss. Men han finns där för oss. Och det är ett löfte vi kan också lita på, att Gud kan vara med oss varenda dag i vårt liv. Och Gud, han är också trofast. Han låter oss få ut det vi behöver. Maria behövde få ut det här. Behöver gråta. Behöver verkligen få ut en desperation till Gud. Och det vi möter sen i nästa bild, kan vi säga att Gud i sin trofasthet, han lämnade henne inte där. Han mötte henne. Och när hon har sagt det här så vände hon sig om och såg Jesus stå där, men förstod inte var att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsväkten som svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Än en gång, nu kommer Jesus själv. Hon förstod inte vad han. Hon frågade: men var är han? Jag vill ha tag på honom. Och det är samma sak. Vi känner inte alltid igen Guds ledning. Att Gud finns där för oss. Men i sin godhet så finns han där för oss. Och hjälper oss. Jag vet, när man har gått igenom saker som har jobbit på olika sätt. En av saker jag upptäckte att vi kan alltid fråga Gud: var fanns du? Var är du? Och när han svarar, och när vi upptäcker att han har stått där vid vår sida hela tiden och hjälpt oss på så många sätt, då förändras en syn på vem Gud är. Man har trott att han var långt borta, men han egentligen har stått nära oss. Vi kan ta nästa bild. Då säger Jesus till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni. Det betyder hebreiska, betyder mästare. Jesus sa: rör inte vid mig. Jag ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader. Och er fader, min Gud och er Gud. Det här tilltalet, Maria. När vi kan få veta att Gud möter den. Det kan samma sak som Kristina. Eller Gunilla. Eller Bosse. Vem du kan vara. Mikael. Han möter den där vi är. I den situation vi befinner oss. På ett sätt som vi förstår. Och vårat svar kan vara: mästare. Eller min herre och Gud. Rabboni. När vi inser att han finns där för oss. Vi får möta honom som uppstånden. Och det är också så att Gud vill möta var och en här inne. i personligt möte. Att han säger till oss, men Peter eller Maria. Vi kan ta nästa bild. Och här ser vi vad Maria Magdalena gjorde efter hon verkligen fick upptäcka. Efter att Gud fick skicka både änglar och sig själv. Så hon verkligen fattade att han fanns där för henne. I vers 18 står det så här. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om dem att hon har sett Herren och att han har sagt detta till henne. Den glädjen. Jag kan tänka mig att säga att när hon sprang där, hon sprang säkert tillbaka från graven till lärjungarna. Och skillnaden mellan det hon var då, den desperata kvinnan som var bruten och som grät, till en helt sprulande person som har verkligen träffat Herren. Och det är så också Gud vill ha det i våra liv. Att när vi möter honom så rinner många av de här sakerna av. Vi kan släppa taget från bördor. Det finns frihet. Det finns kraft i honom. Så att vi kan också vara den här personen som får stå och bara proklamera. Men jag har faktiskt sett Gud. Han är med mig i just min situation. Att han var sannoliken uppstånden. Och det är någonting löfte som också för dig och mig idag. Att han finns där för oss också. För dig och mig. Tack Herre för att vi får samlas här idag, Herre, och få fira din uppståndelse, Herre. Tack för att du mötte både Johannes och Maria Magdalena på ett personligt sätt. Att de bara kunde proklamera att de trodde på dig och att du är deras mästare, Herre. Och jag ber att du ska också möta var en av oss här inne, Herre. Om igen. Att du påminner oss om vem du är. Vad du har gjort för våran skull, Herre. Att vi förstår det också. Inte bara hör om du förstår det, våra hjärtan, Herre. Och att vi kan proklamera att du är sannoliken uppstånden. Du har vunnit seger på korset. Det är klart. I dig finns frihet, finns kraft. Vi kan släppa våra bördor. Vi kan bara vara den vi är. Och veta att du finns där. Det finns förlåtelse. Det finns och frihet, Herre. Tack för det, Herre.
Tack, Herre. Tack, Frans. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du är här just nu. Tackar dig för att du glädjer dig när vi samlas i ditt namn. Tackar dig för att du glädjer dig. Så vill vi också be för våra riksdag och regering och för de beslut som ligger på deras agenda, Herre. Jesus, du ser valet som ligger framför oss i höst. Vi vill be att vi ska få den regering som du har tänkt. En frimodig regering som får stå på dina löften och ditt ord. Jesus, vi ber om förvandling. Förvandlade hjärtan som kan få förvandla vårt land. Jesus, tack för att du gör det. Samma sak i Falun, Herre. Tack för att du är med de som leder våran kommun och våran stad, Herre. Tack för alla människor som bor här. Och vi ber att vi var och en ska kunna få vara ljus och salt där vi är. På våran arbetsplats, i vårat kompisgäng, på våran gata, våra grannar. Där vi befinner oss. Hjälp oss att vara dina vittnen och vittna om din uppståndelse och vad du har gjort i våra liv. Så lägger vi också alla resor som kanske är på gång nu inför lovet, inför påsklovet, Herre, i dina händer. Vi ber om ditt beskydd på vägarna. Vi ber om dig i Jesu namn. Så tackar vi för gudstjänsten idag.